Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej, jag heter Hasse Brontén och jag hälsar dig välkommen till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Podden som gästas av poliser som berättar historier ur sitt yrkesliv som ni inte visste hade hänt. Ja då, ibland är det större händelser som man har läst om i tidningarna, men ibland är det mindre saker som händer och sker runt i vårt land hela tiden som poliser gör som vi egentligen inte känner till. Så jag tackar mina gäster för att de vill dela med sig av vad de har upplevt under sin karriär som polis. Idag heter min gäst Perry och vi kommer få höra om ett intressant case som han har varit med om. Vill du följa Snutsnack på sociala medier så finns vi ju såklart på Facebook och på Instagram. Och till mina kära patrons så kan jag berätta att det kommer ligga ett cirka 30 minuter extra avsnitt med Perry där vi pratar om en biljakt som ja, slutade lite märkligt och lite tragiskt också. Men som sagt, det är till mina patrons och du kan ju också, om du vill stötta podden, bli patron, vilket du gör väldigt, väldigt enkelt genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Ja, nu så önskar jag dig såklart en trevlig lyssning, men jag vill också att du är försiktig där ute.
13:10
kom. Ja, men hjärtligt välkommen till Snutsnack Perry.
Ja, men tack så mycket. Det är väldigt roligt att vara här. Och ja, men stort.
Är det så?
Ja, men verkligen.
Ja, det är kul. Vi sitter faktiskt hemma hos mig. Och, för det är ju så att du är i Stockholm på kurs.
Ja, precis. Utbildning. Det, ja, det låter ju väldigt häftigt och salt det här. Men jag är här på cykelutbildning.
Kunde du inte cykla innan?
Nej, det måste ju vara så. Nej, men vi drog igång ett litet projekt i Trollhättan där jag jobbar, där vi ska då få ut cyklar. Vi har ju sett att, speciellt här i Stockholm, att det är någonting som verkligen fungerar att använda. Och vi har ju lite diverse evenemang och sånt i Trollhättan, så vi tänkte väl, ja men det är ju skitbra att få ut dem här. Och ja, då fanns det ju en nationell kurs då som Södermalm här har tagit fram ihop med holländsk polis som är väldigt stora inom cykel.
Okej, men då blir jag lite nyfiken. Vi backar bandet lite grann då. Du berättade att du jobbar i Trollhättan.
Ja.
Är det därifrån det från början också? Eller?
Nej, jag är från Lidköping. Så jag är tvungen nu så att du förstår att det är det med där i någonstans. Oklart varför man inte uttalar det, men Lidköping där.
Just
är jag ifrån, och men jag jobbar i Trollhättan, gör jag.
Och hur kommer det sig att du började jobba som polis?
Ja, det går ju tillbaka ganska många år, skulle jag vilja påstå. Jag är nog en sån här person som alltid haft den här blåljusdrömmarna sen liten, liksom, redan från dagis, där mamma köpte mig någon minipolis t-shirt som jag sprang omkring i.
Och,
du vet, kom det en polisbil och åkte förbi så var man ju eld och lågor, liksom. Det här var sjukt häftigt. Och, men sen så, jag vet inte, skolan gick ju igenom lite, var ju lite si och så på vägen och med lite diverse vänskapskretsar som kanske inte var så bra för mig, men det slutade väl i alla fall att jag läste fordonsteknik på gymnasiet. Och sen så hamnade jag på industri efter det sen, efter en väldigt kort sväng i Försvarsmakten då. Och där var jag kvar lite för länge faktiskt.
Alltså.
Jag hamnade i någon form av rutin där. Det var väl lite så kanske, för jag jobbade med min farsa. Det var ju fantastiskt roligt. Och vi hade ju, vi lärde ju känna varandra på, vad ska man säga, på något nytt stadie så där under tiden. Man liksom, det blev lite här kollegan, lite så här god humor och sånt som man inte har sett förut när man var yngre så.
Kul.
Ja, väldigt roligt. Så att det ihop med mycket annat bra folk då, så gjorde jag att jag var kvar ganska länge på industrin då. Men sen så de sista åren där så, nej, det var inte roligt. Jag var så omotiverad på den här typen av arbete.
Vad var det för typ av arbete då?
Det var plastindustri, så det var ju formpressteknik. Ja, det, jag kan ju dra massa tekniska termer här, men det kommer inte lyssnarna förstå ett skvatt om. Men så här, vi gjorde plastflaskor och lite diverse så, lite Coca-Cola hit och sånt där. Och jag tröttnade väl på detta till slut då, och det fanns egentligen bara en sak för mig att söka, och det var ju Polishögskolan. Det var ju det absolut enda jag skulle kunna tänka mig att plugga för. Jag har aldrig varit någon riktig plugg så heller liksom, så att det, nej, men så sökte jag, och det var ju faktiskt så att jag skickade in en ansökan först. Och så kom den ju tillbaka med vändande post att du inte behörig. Mm. Och jag var ändå noga med på gymnasiet att jag skulle läsa till historia A och sånt som inte ingick i fordon då, för att jag skulle bli behörig till detta någon gång i framtiden. Jag var smart ändå, fast jag var ung och dum, eller ja, hur man nu säger. Mm. Men sen så fick jag ju tillbaka detta, och då visade det sig att det var ju engelska 6 då, eller engelska B som det heter. Det hade jag tydligen inte läst. Så jag skrev in mig på Komvux, eller vuxenhögskolan. Skrev av den kursen på, jag tror inte det tog någon månad eller någonting. Alltså, det är ju engelska man kan, alltså, när man har blivit lite äldre så här nu.
Och sen så, third street to the left.
Ja, men lite så, precis. Man fick skriva någon uppsats där då. Ja. Och så skickade jag in ansökan igen, och sen så blev jag antagen till testerna, gjorde testerna, och ja, det gick ju hela vägen.
Kul. Och då jobbade du i Trollhättan, och du har varit färdig i 2 år någonting, va?
2 år, ja, precis.
2 år. Trivs du so far med yrket?
Ja, det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv.
Ja, det är så.
Ja, men det, vi brukar snacka mycket om det mellan kollegorna på jobbet. Bland annat, jag jobbar ihop med Filip Helas som har varit gäst hos dig förut.
Just det, han som
vi är samma, ja.
YouTuber.
Precis, vi är i samma turlag. Så jag får orka med hans inlägg överallt och fotografier. Ja, men han gör ett jättebra jobb faktiskt.
Det är som alla som åker runt med Martin Melin. De hamnar också på Instagram.
Ja, men precis. Nej, men vi brukar säga det liksom, att alltså, det är ju sjukt att man liksom får betalt för att göra det vi gör så. Sen är det klart att det är mycket skit sånt som man får se och uppleva. Men, bara det här liksom, den här turlagsandan liksom, kollegor, det snacket som är emellan så ut i...
Det är det jag kan sakna som allra mest när jag jobbar ganska mycket själv nu för tiden. Alltså. Mm. Väldigt roligt.
Ut i nätterna och jaga liksom. Och, det är så roligt är det. Och så, vad ska man säga, utvecklande för en själv också. Man utvecklas ju varje dag man jobbar. Man är ju, jag menar, visst, man kanske har varit på 100 cykelstölder, men det finns ju inte en utav dem som är likadan. Så det är alltid något nytt och någon ny sten att vända på. Så där. Och det där tycker jag. Jag gillar ju det här problemlösandet. Och du vet, så är det riktigt roligt.
Men intressant, då kommer vi ju till cyklar, och då får vi den naturliga kopplingen till den kursen där. Vi började lite grann att berätta att du är på Söder och som driver det. Och vad då, den är utvecklad av dessa holländarna också?
Ja, det här var ingenting jag visste om innan. Vi kollade upp den här utbildningen och sen ser det mera sökte till den, eller vad man ska säga. Ja, blev med på den, om man får säga så. Men de har tydligen ett väldigt utvecklat koncept, och de har tagit fram egna cyklar som ska tåla allt i hela världen. Och sen så har ju då Södermalm varit där och då, vad ska man säga, gjort om den här så mycket de kan till en svensk version utav den. Mm. Holländarna har ju lite andra tekniker de får använda som inte är okej för oss, sett till, alltså, om man säger, ingripande tekniker.
Alltså att man cyklar och griper folk, kommer in med cykeln då liksom.
Ja, men precis. Ja, men lite grepptekniker och sånt som är annorlunda, men annars så är den väl, som de sa, ganska lik deras så. Och den är ju, ja, jag visste inte riktigt vad det var jag gav mig in på. Jag har ju inte jättemycket erfarenhet av cykel, så jag cyklar. Det kanske var 4 år sedan som jag och en kompis och även kollega hemma i hemstaden, som vi har kört lite backar och sånt där, och lite mountainbike och, ja, men lite sån här nybörjarnivå, lite kul så bara. Och jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här utbildningen. Så jag hade inte riktigt koll på det, men herre Jesus, det här avancerat alltså.
Alltså, vadå då? Vad har hänt med två dagar? Det är tre dagar har jag kört.
Tre dagar har jag kört, ja. Nej, men, först och främst så är det ju alltså,
växel.
Ja, men precis. Man börjar så. Man får köra in växel per dag så har man femman det sista sen när man är klar. Då. Nej, men det, ja, det börjar ju faktiskt med... Vi idag, jag ska säga det här också, att vi är några stycken som går en instruktörskurs i detta då. Så vi sen ska få utbilda på våra LPO då efteråt.
Ja, så ska ni hem och...
Ja, men precis. Så det börjar ju med att måndagen då var ju en hel... Ja, vi drog igenom hela utbildningen på en dag.
Oj.
Så det blev sådär en 4,5 mil och liksom Hammarbyhöjden och du vet, jag hittar ju inte i Stockholm, men det var inte rak mark någonstans, det var mest uppför hela tiden. Just det. Och så övar vi på tekniker och det är mycket balans, alltså dels då, man kan säga man kan indela den i två delar och dels så har du ju att lära känna cykel då, sett med balanshantering utav den, hur du ska sitta, hur du ska tänka med bromstekniker och sånt. Medan andra halvan är ingripande tekniker där du använder cykeln då som ett hjälpmedel. Så det började väl egentligen först och främst då transportsträckor till alla de här olika platser, liksom så här Tantolunden och såna här grejer i en magisk fart.
Jag förstår.
Och ja, lite över min förmåga, men jag krigar på där.
Men vilken är, vad är en bra poliscykel? Jag kan säga att jag har aldrig cyklat i tjänsten någon gång, men vad har man liksom, vad har man för hojar liksom? Vad är det för...
Här har de en cykel som heter Santos och har inget märke som jag kände igen sedan tidigare så, men det är någon cykel de har tagit fram i alla fall ihop med Holland där och vad ska man säga, det är väl inte en sån här flashy cykel som du ser i någon backe någonstans med stötdämpare, skivbromsar, utan den ser, jag skulle vilja påstå att den ser väldigt tråkig ut, som en vanlig liksom sån här city-gubbcykel nästan.
Mm, citybike.
Ja, men lite något sånt där alltså. Ja. Men den är konstruerad för att den ska ju tåla hur mycket som helst. Mm. Så den kan du slänga i backen alltså, hur många gånger som helst. Det händer inget med den. Och det har ju sånt har vi ju fått köra nu då, med de här gripande teknikerna. Att du hoppar av cyklarna i farten liksom, sådär, och så kastar du iväg dem och så pang på liksom, gärningspersonen där. Och så,
Det är nästan så tredje part får liksom passa sig när det kommer en cykelfarande.
Ja, men verkligen. Och det fick vi ju märka idag också där, när man skickar iväg de där cyklarna. Och fan, man får se till att ha lite koll på dem för att de vill gärna ta väg någon annanstans. Så.
Men cyklar de här på Söder, de är väl ute nästan året runt på cykel, eller?
Ja, så har jag förstått det, i alla fall utav instruktörerna. Att, alltså IGV är väl inte jätte så mycket att använda dem. Och det är väl kanske förståeligt på sitt sätt. Att de, för de har väl det samma som i hela polis-Sverige, att man har lite svårt med personal kanske.
Mm.
Men då deras områdesgrupp då och så vidare har ju... De här och så
de har ju segways
också, ja precis. Doktorn represent.
Ja, just det, precis. Ja, men honom följer man ju där på Instagram, ja. Han är ute med sin segway och träffar på folk hela tiden. Ja, nej men alltså ute bland folk, cykel eller segway eller till fots, bara man syns tycker jag, det är väl en vettig idé liksom.
Ja, men just då, man kommer närmare medborgarna. Och så samtidigt så har man ju kapacitet att förflytta sig ganska fort och smidigt framförallt då.
Just det.
Mm. Och det är varför vi väljer att köra på till Trollhättan, för att man kan få med det på evenemang och så vidare när det är mycket folk i centrum då, fallens dagar och sådana här grejer som vi har för oss. Och ja, men då kunna vara smidigt och nära medborgaren.
Ja, men intressant. Vi får se om vi får följa upp där hur det gick med din cykling.
Ja, visst.
Vi får se. Fortsatt lycka till med kursen i alla fall.
Ja, men tack.
Och lycka till sen om du ska vara instruktör nere i Trollhättan också.
Ja, det blir spännande.
Ja. Men du berättade att du har varit färdig i 2 år. Vi hann surra lite här över en kopp kaffe lite innan. Och du berättade om en historia när du var på aspiranten, tror jag det var.
Ja, precis.
Hur är det att komma ut så där då? Det är ju ganska nära inpå nu ändå, som det är ändå 2 år sedan i och för sig. Men när man kommer ut på aspiranten, hur taggad är man då när man har Man har, jag antar att man har ju verkligen sett fram emot att få komma
ut.
Och...
Ja, men herrejesus, det är ju det man längtar efter hela skoltiden. Så. Jag som är extremt praktiskt lagd också, så är det ju liksom, det är bara det man väntar på hela tiden. Liksom. Först är det SAO-veckan, då, nu har vi bara in, så det är lite kast. Då, men sen aspiranten, det är ju liksom, då har man ju nästan gått i mål, känns det som. Nej, men det var ju otroligt spännande att få komma ut där. Liksom.
Och det här var ju Trollhättan också?
Det var ju Trollhättan, ja, precis. Väldigt spännande att komma ut så där och självklart väldigt nervöst.
Ja, det var det.
Så. Man vet ju hur det är och man har ju hört, jag menar, som folk som det har gått svårt för, eller som har haft svårt under aspiranten, och det har varit mycket press och stress där, och det är såklart man går ut, man vet ju inte riktigt vad som väntar där med. Nej. Hur ska min instruktör vara och så vidare och så vidare, så absolut. Jag började ju, jag hade ganska skönt så upplägg på min aspirant, för man börjar liksom inne på mängdbrott liksom på krim. Och så kom man in lite så här, man höll något förhör, kallade någon dit och det var lite så där någon enstaka misstanke man fick delge så. Och så gick man vidare in på jouren och där fick man ut och så sin första husrannsakan så där och första hämtning till förhör och lite sånt där. Ja, men du vet, och så det trappades upp så ganska behagligt till att man väl kom ut på IG sen då. Och ja, men så det kändes på något sätt som att man kom, liksom, man fick en liten lugn start.
Har man samma handledare här då, eller hur är det? Har du en då på krim och sen en när du kommer ut på ordning eller på ingripande delen?
Ja, man har ju en handledare som har liksom, vad ska man säga, full fokus då, eller det här övergripande. Och så har man instruktörer, så jag hade ju en instruktör på krim, en på jouren och sen så en på IG då.
Just det.
Så tre stycken olika där och fantastiska människor alltså.
Det var så.
Ja, otroligt pedagogiska och man verkligen tryckte på det här hela tiden liksom från första dagen att liksom, gör det bästa du kan och alltså ingen här tror att du på något sätt är en färdig komplett polis, men du liksom ska ju, självklart ska man ju visa att man har grundkunskaperna som krävs, givetvis. Men mycket att de tryckte mycket på det här liksom att gör så gott du kan och fråga hellre en gång för mycket och prova gärna lite själv och sånt, så vi finns ju här liksom för att guida dig rätt så.
Hur kändes det bemötandet då? Alltså?
Ja, helt fantastiskt, för det gjorde ju liksom mycket att den här nervositeten man hade i början den gick ju undan lite så ju mer veckorna gick och sen så ja, men slutade det med att man kan verkligen koncentrera sig på att vara polis och inte att försöka framstå som en bra polis, om du förstår mig rätt.
Nej,
hur jag menar så. Ja, men så jättebra, så när man väl kom ut på IG så tyckte jag att ja, men det var ju jätteroligt så. Sen så gjorde man ju någon tokig grej någon gång ibland och kände sig som en riktigt misslyckad jävel.
Alltså, vad kan det ha varit då?
Nej, men det var ju någon sväng där när jag körde runt med, då var det jag och en annan aspirant som var ute på IG samtidigt i det här turlaget. Och så var det vi två, vi körde en buss, eller körde och satt radioplats, och så satt våra båda instruktörer bak då. Och vi jagade efter någon moped där liksom, så det var någon som körde utan hjälm så där, och vi bara, ja men fan, den kör vi efter typ så. Och sen så fick vi stopp på den och vi går ut och så blåser vi föraren, vad vi tror. Men då har ju de bytt plats då, men det har ju varken jag eller Jonas, då, min kollega, aspiranten där. Vi har ju missat den här lilla detaljen, så vi blåser ju passageraren.
Som, ja, de switchade lite snabbt.
Precis, som dessutom liksom har... Ja, kort, alltså EU-moppekörkort då. Men han som verkligen körde, han körde utan hjälm, hade inte moppekort då. Det missade vi ju helt, det fick vi ju höra sen, vet du. Herre Jesus.
Ja, men det är inte lätt alltså. Det är mycket som man ska hålla lite koll på som sen kanske landar och man hinner se de här sakerna och man har lite mer liksom widescreen och kan slappna av i händelserna där. En ganska enkel grej kan egentligen, om man hör det så här att liksom, va, såg ni inte det? Men det är mycket kan jag tänka mig som, nu vill man kunna lagstiftningen, man vill berätta för handledaren eller instruktören vad vad man
ja, men,
har gjort.
Ja, men precis. Och sen så sitter ju som jag tror, jag vet inte om jag körde eller om jag satt på radioplats, men någon lägger liksom ett HR på radion där samtidigt, och så blir det ju rätt, då koncentrerar man sig bara på radion som man gjorde då när man hade tunnelseende, du vet, och innan man, det skulle vara så här helt korrekt och så se bra ut, men så missar man ju ganska viktig detalj då. Så, ja, men som sagt, det är ju bara, nu är det bara lära sig ut av det sen, att så, och det gör man ju inte om igen. Ja. Då har man ju full fokus framåt.
Ja, men det är intressant. Jag kommer ihåg själv man var ute, vet, man åkte på en snattare på Lens där på normal. Jag hade ju hög puls alltså, och den sjönk ju lite när man åkte på snattare sen då, men i början så, men det ska nog vara så lite också tror jag.
Ja, men verkligen. Det ja.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men sen så var det då på aspiranten där, och men sen fick ni ett case som kanske inte alla aspiranter är på.
Nej, det var väl kanske lite över det vanliga. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i resterande Sverige så, men de brukar ju säga där på stationen att min aspirant var helt tokig. Alltså med hur mycket grejer det hände. Det var biljakter hit och det var mycket saker. Men ja, jag har ju framförallt ett case där som ja, det blev ju inte riktigt så som jag hade tänkt. Av många olika orsaker. Och sen så självklart för att man inte hade någon erfarenhet heller.
Vad var det som hände?
Ja, det var så att vi hade jobbat ett nattpass, eller vi jobbade nattpass, och det var in på småtimmarna. Jag tror klockan var så där en 4 på morgonen, eller om den var ja, men 3:30 någonstans där. Mm. Och ja, vi är väl egentligen på väg in till station för att ta det lite lugnt de sista timmarna så där, och ja, nej men en vanlig natt.
Det har inte varit det är helt lugnt liksom på stan.
Ja, men precis, det har inte varit något, inte ett HR tror jag inte den natten. Vi hade haft väldigt lugnt och och så där,
och HR då för lyssnarna betyder
ja, men en ja, händelserapport säger man så sätt då, men alltså, vi hade inte haft några inringda händelser. Nej, helt enkelt. Mig veteligen vad jag kommer ihåg så sätt, men så får vi ett öppnas radion upp där och så skickar ju RLC då ut till flera bilar då att ja, det är en kvinna då som har ringt in till polisen, eller hon, de har dem fortfarande på telefonlinjen, som uppger då att det ligger en död man eller en död person utanför deras hus. Så, och det är ju alltså, dödsfall hade man ju hunnit med att åka på några gånger så sett, men det som händer är ju att det framkommer mer uppgifter om att det ska vara något svartsjukedrama inblandat, så säger inringaren. Och då blir det så att man höjer på ögonbrynen lite och undrar vad är detta då? Mm. Vidare följer också att den här inringaren säger att hon tror att det är hennes kille som har gjort detta.
Mm, som gärningsman alltså.
Ja, men precis. Så ja, men som du hör själv på de här uppgifterna så är det lite så här, man, vad har vi här nu då? Mm. Och som aspirant, det var liksom så här, okej, någon är död, någon säger någonting om svartsjukedrama och någon säger att det är killen som har gjort det här. Alltså, jaha, vad blir det? Ja, alltså dödsfallet, någon som har gjort något. Är det här vi ska åka på? Kan det vara ett mord? Mm.
Vem åker du med i det här läget då?
Då åker jag med en kollega. Vanligtvis åker vi med alltså dubbla kollegor då. Alltså instruktör plus en ja, minst polisassistent till. Mm. Och sen som är just i detta tillfället så ja, jag vet inte riktigt varför det var så att jag åkte bara med han just då, den här kollegan då. Men ja, vi får åka med på detta i alla fall lite i bakvattnet då.
Men tänker du shit, alltså är jag på väg mot ett mord? Får du
ja, det är tusen tankar i huvudet samtidigt. Liksom, dels då liksom som aspirant då, och så när man första gången hamnar i den här så kallade stresskonen eller vad man ska säga då, liksom, där man får ja, men, en puls och det här att man känner att oj, nu händer det någonting här. Mm. Så börjar det då, och sen så börjar ju mer information som går ut på radion, desto desto klarare bild får man ju då, för att det fortsätter ju det här samtalet med 112 in till radion då, liksom med uppgifter då, mm, från den här kvinnan som ringer då. I vilket fall då så åker ju, ja, i princip alla bilar i Trollhättan åker på detta, för att alla är i stan och alla har haft det lugnt, så alla finns tillgängliga. Och gruppchefen där, som även då är yttre befäl, tar ju då självklart på sig PC-rollen då, polisiär insatschef, som leder den här insatsen då, som planeras då mot just den här fastigheten. Och i detta laget så, ja, det är ju lite, vi saknar fortfarande uppgifterna för att veta exakt vad vi har.
Hur lång framkörningstid har ni ungefär, vet du?
Ja, detta är, alltså vi pratar om max 10 minuter.
Men pratar du och din instruktör, pratar ni ihop er någonting på vägen? Har du frågor till honom på vägen där? Är det så att ni är så mycket information från radion, eller kommer du ihåg det? Hur...
Ja, alltså det börjar ju med, liksom, jag frågar han lite, och det är lite sådana här banala saker som, vad sa hon på radion just nu? För då hörde jag ju inte, för då blir det ju det här med, vet, att selektera, alla pratar på radion samtidigt när vi får en insatstalgrupp och lite sånt här då. Så det börjar ju med lite sådana grejer, men grejen som hände på vägen sen då, när de här uppgifterna som jag nämnt tidigare då, att ja, men den här, hennes kille skulle vara inblandad eller ha gjort detta, det är svartsjukedrama, det ligger en död man utanför, gör ju då att de gör ju slagningar på vilka som bor där. Mm. Och då går de ut på radion då med ett namn på den här den troliga gärningsmannen, som då dessutom, vi får ny information, ska befinna sig i fastigheten och då har låst in sig på toaletten.
Okej. Okay.
Så det kommer ny information, och när de väl drar i alla fall namnet på den här gärningspersonen då, eller troliga gärningspersonen, så är det ju så att då känner ju min kollega den här personen.
Jaha. Så han du åker med känner den eventuella gärningsmannen?
Ja, men precis.
Hur väl då?
Ja, men vad jag förstår det som, ganska väl. Men
är det någonting han säger sen, men honom känner jag, eller?
Ja, men och det är ju det han gör. Han frågar ju mig, och han frågar ju även liksom att, men fråga radion liksom, så kan vi få personnumret liksom, för att de drar bara namnet först, och så slår jag ju på personnumret i våran mobil då, i den MPMF multisökslagningen då, som vi har där. Och då får vi upp en bild då, som jag visar då till kollegan, och då är det ju den personen.
Ah, okej. Okay. Okej, så ännu en parameter som, ja, men precis, gör att ärendet blir lite speciellt.
Ja, men verkligen. Ja. Så att det blir så att jag försöker, man har ju gått igenom det här på skolan då, mental och fysisk förberedelse, att man ska liksom visualisera och det här, och du vet, och förbereda sig på lång kort sikt och mycket sånt där. Och det där var ju gibberish liksom, när man började i skolan, men sen så ju mer terminerna gick så, ja, men du vet, så tycker man ändå att det, men det finns viss rim och reson i detta då.
Hur funkade det då?
Det var ju katastrof. Liksom, det kom ju bara ny information hela tiden som gjorde att alla mina, de här, alltså mina tankebanor där liksom, det blev ju katastrof.
Det gick inte som då sån här kurs 1A där i mental förberedelse.
Absolut inte. Det var nog omtenta på den, om man säger så. Nej, men så han är ju självklart liksom, ja, men mår ju inte bra. Nej. När han får den här informationen, och det blir ju så att det smittar ju av sig på mig också, självfallet då, när man sitter och åker tajt i patrull så, och det är lite där jag stannar på något sätt, den här mentala banan, eller vad man ska säga, så att jag fokuserar så mycket på just den punkten, alltså jag,
att de känner varandra.
Ja, men liksom så, och att just att jag känner eller ser att han verkligen tar åt sig ordentligt över detta. Alltså han blir väldigt
du märker
chockad.
Att han reagerar på
ja,
det.
Men verkligen.
Oh, okay.
Vi rullar fram i alla fall, inte till adressen direkt, utan vi har en brytpunkt, en samlingsplats då. Och här har vi ju fått ytterligare uppgifter då, att den här killen som bor då i den här fastigheten, han som är trolig gärningsman, att han har vapen.
Aha, okay.
Att han är jägare då, att han ska ha ja, licens för ja, en tre gevär av olika typer då. Det var någon hagel och någon studsare och, mm-hmm. och sådär. Så det blir ju att våran PC där, han går in med högt säkerhetstänk och så vi stannar på den här brytpunkten och så går han igenom vad hans insatsidé är, liksom planen på hur vi ska genomföra detta. Mm. Och då är det, röstar ju mina äldre kollegor då, de som är färdiga och färdigutbildade på med förstärkningsvapen. Mm. Och med tungvästar, hjälmar och hela den här biten.
Vad går igenom huvudet på dig just där då, när du ser allt det här, man rustar det förstås.
Ja, men det är ju det här liksom, det är ju jättestort. Det är ju, då hade jag inte, alltså jag har gjort varit i försvaret så man har ju sett vapen, men det är ändå något speciellt det här när man liksom, alltså det här grejen som blir i huvudet när någon tar fram liksom, sätter i magasinet och mantlar liksom, det är svårt att beskriva den känslan där när man står som en liten räv där i bak och bara ja, med alla tankar samtidigt i huvudet som finns typ så där. Mm. Och sen så då är det deras plan är ju då att de ska gå in och gripa gärningsmannen medan då jag, min aspirantkollega som jag har pratat om tidigare, en instruktör till oss och så tror jag att det var ytterligare en till ska gå in och säkra byggnaden därefter då.
Och vad är det för typ av byggnad då?
Då är det ett radhus, så det är dörr på framsidan så, och så ligger det tätt massa hus då liksom. Så inte så det är som man liksom tänkt från vapenhanteringen i skolan, det här med skjutvinklar, det är ju helt hej kom och hjälp mig där liksom. Det är också en sån där sak som jag tänker på.
Det är boende överallt.
Ja, verkligen. Mm. Och sen så har de en altan på baksidan då, så att du har ju egentligen två ingångar kan man säga. Mm. Och så det blir ju så att de här första gruppen då med förstärkningsvapen, de åker fram mot huset då i syfte för att gripa gärningsmannen. Och i denna tidpunkt så har vi utöver då fått liknande information av inringaren, anmälaren igen, att det är nog han som är inblandad. Så har hon även lagt in en telefon till han på den här toaletten som han hade låst in sig. Och så han hade ju tagit telefonen till larmoperatören. Mm. Så då hade ju patrullen kontakt med gärningsmannen då, under tiden då, alltså vid gripande tillfället då.
Men den här, bara så att jag hänger med här nu, den här personen som skulle ligga död utanför, finns han där eller? Finns det någon död person?
Ja, vi är ju, alltså när vi åker fram då så är vi ju bara, vad ska man säga, huset ligger i någon form av hörne då. Mm. Så att vi åker ju fram, så det är ju den här första bilen då som ska gripa han. De åker in först, sen därefter så ska vi in i ytterdörren medan kollegor går runt på baksidan för att säkra baksidan då. Mm. Så det blir som en liten ettan, tvåan, trean om man
just
säger så.
Det. Mm.
Så vi har ju ingen koll här än, utan vi vet ju inte om det finns någon död person.
Nej.
Gripandet i vilket fall går väldigt lugnt till. Han kommer ut och ger sig själv. Mm. Och så det är ju inga konstigheter överhuvudtaget. Och sen så när de väl har plockat in han i en bil så är det ju våran tur då. Då kommer aspirant Perry där med 1 000 miljoner tankar i huvudet samtidigt.
Just det.
Då hade jag ett uppdrag. Eller vi ska säga jag hade två uppdrag som jag hade fått från PC. Och det var ju säkra fastigheten. Mm. Och sen så skulle jag ha med mig en sjukvårdsväska ifall vi hittar någon skadad. Det var de här två grejerna. Liksom. Men primärt säkra fastigheten, för den ska vi in och jobba i. För vi ska ju leta efter om det finns någon död person då, eller någon skadad. Eller. Mm. Så ja, men vi går in och då du har en trapp till en övervåning precis när du kommer in i entrén. Mina två kollegor de går rätt in i huset. Den ena viker av in till ett kök som jag tror ligger på högersidan och den andra rakt in då. Medan min uppgift är att hålla trappen tills bottenvåningen är klar och säkrad. Mm. För att lägga till lite ytterligare tankar, så när man kommer in i den här fastigheten så ser man ju att det är nog sjuhelsikes massa blod rätt in i vardagsrummet som då är rakt fram från entrén.
Du ser det direkt?
Jag ser det direkt och jag anmärker även på att det ser ut som att någon har blött otroligt mycket. Mm. Och sen så är det någon som har släpat någonting genom det här, de här blodfläckarna.
Just det.
Eller blodpölarna skulle jag nog vilja påstå att det är. Så som sagt, jag ska ju säkra övervåningen, men jag har ju ingen som helst koll på den där övervåningen, för jag ser ju bara att oj, det är en jädra massa blod i vardagsrummet. Mm. Så det går oklart hur lång tid, men jag står där i alla fall och jag tittar inte upp överhuvudtaget, utan jag tittar på det där som jag ser i vardagsrummet.
Du står nere vid trappen då?
Ja, jag står liksom två trappsteg upp och lutade mig åt höger.
Du är nyfiken helt
enkelt? Ja, men absolut. Ja. Sjukt nyfiken. Och ja, men som sagt, samma där, lite tusen tankar hela tiden så där, men inte det här primära. Jag hade en sak att tänka på, det var övervåningen. Så jag hade kunnat göra det lätt för mig att liksom tänka på övervåningen. Mm. Men jag skulle ju gärna vara överallt hela tiden, i alla fall i huvudet då.
Just det.
Vad händer där borta? Hur ser det ut bakom den dörren? Gömmer det sig någon bakom soffan? Liksom, mycket sådana här grejer. Och sen till slut i alla fall så jag vet inte om det är på radion eller om min aspirantkollega där skriker då att det ligger en man ute på trädgården då, när man då springer man rätt igenom det här stora blodspåret ut på altanen och sen så.
Jag fattar.
Och där ja, nej men okej, vi har någon död alternativt skadad här. Ja, jag behöver ha sjukvårdsväska, hör jag bara. Jag hade sjukvårdsväska. Vad ska jag göra? Självklart ska jag dit. Rädda liv, alltihopa så här. Samma där, då kunde jag ju varit väldigt smart då, liksom, att antingen ha lämnat över det till en annan kollega, för vi var väldigt mycket folk på plats. Mm. Eller så kunde jag ju sagt till någon att tar du över övervåningen, för att det är inte säkrat där uppe. Men nej, jag tar min sjukvårdsväska och så kutar igenom hela fastigheten då.
Men kutar du igen? Jag tänker på, nu låter jag som en tekniker här, men vad händer med blodsläpet och allt det här då?
Ja, det var ju faktiskt, det är kul att du frågar, för det var typ det enda som jag gjorde rätt på den här grejen, att jag sprang inte i spåret i alla fall.
Nej, det gjorde inte.
Nej, utan jag höll mig till någon kant där, oklart höger eller vänster, men ja, det var lite, blicken var ju på det här blodspåret ändå, och då såg jag när man kom närmare också att då låg det ju, delar, om man nu säger så, det kvarlevor, kanske man, säger man så?
Ja, det kan man väl göra.
I det här spåret också. Så att,
wow.
Ja, det var ju 300 i puls. Ja, absolut. Och sen så ut på altanen, ut i trädgården, och då ser jag kollegan sitter på knä då, bredvid en mansperson. Och ja, men jag kutar ju dit och liksom sliter isär den här sjukvårdsväskan då, och då sitter ju kollegan där, och jag vet inte om det här är lite sådär att säga i podden, men han sitter där och trycker in tarmarna in i magen igen på den här personen. Du får klippa om det blir för starkt, men det här har han gjort utan någon form av handska på sig, så han, som förmodligen också är ikonen där, han skriker bara på mig: jag behöver ha handskar, nej, jag behöver ha handsprit. Och jag sliter isär den här väskan, den far ju i tusen delar liksom, så jag bara så här, bara famlar, bara, finns ingen sprit här, handskar har jag, men jag... Sen kommer ju då en kollega då, som har gått runt och haft baksidan att grabbar, det, ni kan inte göra något här.
Det var för sent.
Det var för sent på timmar var det.
Okej. Okay. Oj.
Ja.
Det var en aspirant. Det var ett case på aspiranten. Men vad fick dig att tänka efter det här då? Du åker hem. Vilka är det som avrapporterar?
Det är ju vi.
Din patrull, eller?
Precis, så det blev ju en del övertid den morgonen om man säger så. Jag tror jag var hemma vid lunch. Efter det här nattpasset.
Och än en gång det här, en sån lugn natt. Ja. Inget händer, alla bilar är lediga. Är det en vardag? Det låter som att det är en vardag. Det är en vardagnatt, men det kanske det inte var. Men...
Det var en vardagnatt, absolut.
Ja, det var en vardagnatt. Ja. Och sen plötsligt då sitter du där och ser din kollega trycka in tarmar i en person som redan är avliden. Efter avrapportering och sen när du kommer hem och Kunde du bara liksom softa ner då, eller var du tvungen att...
Just där och då så var det ju 1000 tankar, absolut. Det var ju inte lätt att gå och lägga sig och sova. Nej. Så inte så att jag mådde dåligt. Nej. Så, och det har jag faktiskt haft turen med, att jag har varit på lite tokigheter nu på de här 2 åren, och jag har aldrig kommit hem efter ett arbetspass och mått dåligt. Nej. varken fysiskt eller psykiskt, så på något sätt. Sen så, vem vet, det kanske kommer någon gång. Mm. Men absolut, det var ju 1000 tankar. Man hade ju aldrig varit med om något liknande på den aspiranten. Mm. Just i det här är ju det grövsta du kan åka på. Alltså,
vad lärde du dig av det här? Vad gjorde det när du kom tillbaks då? Eller när du... Ja, precis, när du kom tillbaka som färdig polisen, hade du mer än någonting i bagaget där som du lärde av den här natten?
Ja, men dels så, det här var ju väldigt bra, för de är ju ruggigt duktiga i Trollhättan med debriefing-samtal och sånt när det händer saker och ting. Det är liksom direkt, det är bara så, upp till radion, vi ska ha de här kollegorna inne på debriefing, punkt slut. Ni får skicka någon annan bil om det händer någonting. Så det hade vi ju liksom efter avrapporteringen eller så. Så dels så pratade vi mycket där, och jag tror ändå att jag var så pass så att jag nämnde några av de här grejerna, som att jag kände att jag konade helt enkelt. Jag konade deluxe. Mm. Och att det var svårt liksom att koncentrera mig och sätta mig in i de få uppgifterna jag egentligen hade.
Kände du att du konade då, eller kände du först efteråt att jag konade nog?
Nej, men det var ju efteråt, tror jag. Så. Mm. Alltså, man var ju absolut 300 puls och allt det här, det tunnelseende som man pratar om i det här med mental och fysisk förberedelse. Jag hade alla de reaktionerna. Mm. Men jag tror inte jag tänkte på det så, utan jag försökte jobba på liksom... som vanligt, eller vad man nu ska säga, utan det var ju egentligen som när vi satt just på det debriefing-samtalet, att undra om är det här de pratar om liksom så. Sen så har jag mer, sen så har jag ju suttit och tänkt på det några gånger till, och sen hade vi faktiskt en sån någon form av någon portfolio eller någon uppgift efter aspiranten i skolan, för vi fick ju komma tillbaka i en termin då för att göra lite examensjobb. Mm. Och då skrev jag ju en sån här portfolio där jag beskrev detta ärendet och hur jag fungerade och sånt, och då blev det så klockrent på något sätt. Man liksom fick ner det här nedprintat på papper, liksom hur jag kände mig, vad jag gjorde och sånt, och så jämför man med det här, med de teorierna som finns gällande de här symptomen och hur man beter sig i de här lägena, och det var ju klockrent liksom. Så det var självklart att jag var tokkonad.
Men tror du, du har jobbat i 2 år nu, om du säger att du hade åkt på det här caset igår.
Mm.
Alltså då har du ändå lastat 2 års erfarenhet. Mm. Hade du betett dig annorlunda, eller hade du reagerat annorlunda, tror du?
Ja, det tror jag absolut. Mm. Det vill jag verkligen. Jag känner ändå att det har jag nästan som någon form av styrka idag, att jag, när de öppnar såna här väldigt hastiga akuta situationer uppstår, att jag kan inte säga att jag behåller mitt lugn. Det är inte så att jag har vilopuls när man står där, men
nej.
Men man, det känns som att man skärper sinnena på ett helt annat sätt idag, att man ser och hör och förstår och kan tänka på ett samtidigt på ett helt annat plan än vad man gjorde på den tiden.
Och det här är väl någonting som man måste nästan öva skarpt, så att säga.
Absolut. Det är inget du kan framtvinga liksom i en skolmiljö på något sätt.
För du berättade innan att ni hade liksom gått igenom på skolan, man ska visualisera, man ska göra, men det funkade inte riktigt när det väl hände. Men så menar du att idag, om du skulle kliva in, så skulle du genom då, tack vare dina erfarenheter som du har av att ha jobbat som polis under en tid, agera annorlunda idag. Så det är liksom absolut. Det här skarpa arbetet som polis som ger erfarenheten och som också ger kunskapen kring hur just du reagerar.
Precis.
För det vet man väl egentligen aldrig. hur man ska reagera.
Nej, men verkligen, verkligen. Det är ju som på, alltså från, ja, men om vi tar dem som en sån här typisk grej för polisen som åker på dödsfall då. Mm. Det är ju många som aldrig någonsin har sett eller kommer se ett alltså en död person i, på ett helt liv.
Nej, precis.
Och det, så var det för mig. Jag hade ju aldrig sett någon. Alltså, och sen fick vi möjligheten att åka till rättsmedicin i Umeå då, och titta på avlidna.
Mm.
Och jag mådde så tokdåligt. Jag var ju nära att svimma flera gånger. Jag fick ju stå så här och hålla på med tårna liksom för att hålla igång syresättningen eller blod. Ja, jag vet inte vad man säger.
Vad tror du att det berodde på? Var det liksom, hade du hypat upp dig själv?
Ja, men jag tror det. Jag tror det, att det var verkligen...
För jag märkte det. Jag hade ju den som lärare på, när jag jobbade som på polishögskolan som lärare, så hade jag ju det. Jag tror det var i termin 3 eller termin 4 då, på den tiden, att man skulle till rättsmedicin och... Så jag var ju där uppe med alla klasser då. Man märkte att det blev det här liksom, man triggade igång varandra lite grann.
Ja, absolut. Jag tror det var likadant hos oss faktiskt.
Mm.
Så. Men det är väl just det där att, som jag sa innan, att man gemene man inte har någon som helst erfarenhet.
Nej. Och det är ju ganska, det är just det, är det enda vi vet, att en dag, det brukar jag tänka på, eller brukade jag tänka på någon gång när jag var inne på. Man var uppe på bårhuset och sådär. Mm. Det är ju ganska kargt där. Alltså man ligger på de här stålbänkarna liksom och tänkte så här, fan, här ligger man någon dag. Vet
du. Ja, men du vet, och så var det ju så att ja, det var stålbänkar som du säger, och sen så hängde det någon vinkelslip på väggen där liksom. Och man bara, ja, men vad i herre Jesus är det här?
Mm.
Men det är ju, om man kopplar igen det här med mental och alltså förberedelse, så då blir ju de här erfarenheterna man samlar på sig blir ju den här långa, på lång sikt liksom.
Mm.
Och det är ju som, har man inte varit på ett, även om man har ett figurerat case i skolan, så det går ju inte, absolut det, alltså avrapporteringen och kanske hanteringen går och öva på dem, men hur du känner och hur din kropp fungerar.
Mm.
Och som sagt, alla är ju olika, så alla funkar ju olika där.
Verkligen, verkligen. Ja, det där har man sett exempel på hur folk verkligen fungerar olika, när det, i olika i lägen som inte kanske för just dig känns kanske stressat eller så, så folk kan triggas av väldigt olika händelser. Oerhört intressant ärende som du fick åka på, som också med, förstår jag, var väldigt, väldigt lärorikt i förlängningen.
Ja, men verkligen.
Kanske var väldigt bra där att få skriva av sig där på sista terminen. Där.
Ja, verkligen. Det var A och O gällande sådana ärenden i alla fall. Mm. För min del och för min resa och ryggsäck som man tar med sig i arbetslivet. Mm. Absolut.
Jag brukar alltid runda av podden med att prata lite polisfilm. Det, det har ju blivit en tradition nu i de här 3 åren som podden har rullat. Det har varit väldigt, väldigt olika uppslag. Men hur är det, hur går det för dig med polisfilmstittandet?
Ja, det är ju, det är lite klent skulle jag vilja påstå.
Ja,
jag är ju... Så, visst, jag skulle nog kalla mig själv som någon sån här pöp då, polisiärt överintresserad person. Jag älskar allt som har med polisen att göra så, men i alla fall svenska polisfilmer har inte riktigt varit min grej. Jag är ju så här riktigt sci-fi nörd. Alltså, jag älskar ju Star Wars, Star Trek och sånt här, och det där är ju min grej, alltså, så jättetråkig enligt alla mina vänner då, som inte gillar detta. Men jag har faktiskt sett det senaste nu, Young Wallander.
Mm.
Som har gått på, ja, det var där på Netflix som jag tittade på nu. Den såg jag faktiskt ut, den var en ganska kort serie så.
Mm, vad tyckte du om den då?
Ja, lite annorlunda får jag väl säga.
Mm.
Jag vet ju inte riktigt om jag tyckte att det här med att de pratade någon halvbra engelska i filmen. Så, men alltså, jag tyckte att den var gjord på ett amerikanskt sätt eller sådär. Ja, att okay. Det var, vad ska man säga?
Men är det bra eller dåligt då?
Nej, men jag tittade ju färdigt på den och det var en polisserie.
Aha.
Det är ju helt otroligt. Så då var det någonting som funkar. Sen så förstörde jag mig konstant hela tiden på den här... Ja, men liksom, de pratar engelska fast de är i Sverige, fast de inte är i Sverige, utan de är i Polen och spelar in det, eller hur det nu var. Ja, okay. Men lite så. Men jag tyckte ändå den var lite sådär... Lite... var lite mörk och så här lite dystopisk. Nu hittar jag bara ett ord i munnen som lät bra, oklart om det går att använda här, men
det är säkert.
Men det var lite så då annorlunda lite.
Men skulle du kunna lämna det som ett tips till lyssnarna?
Ja, men alltså inte jättetokig är det inte. Ja. Annars så vill jag ju tipsa om Stjärnornas krig och såna här grejer, för det ska
man se. Men har du någon sci-fi rulle som ligger lite utanför boxen, som Star Wars och Star Trek? Det kan vi ju, men är det någon, har du någon annan?
Men det är ju, oh, vad heter den här med nu ska vi se här. Ja, du, det är en bra fråga.
Jag tänkte säga Blade Runner, men det kanske inte var den du tänkte på.
Nej, den nya Blade Runner tyckte jag var helt värdelös.
Tyckte du? Jag tyckte faktiskt det.
Men jag tyckte inte i och för sig inte om originalet heller, av någon konstig anledning. Det borde jag ju tycka om. Nej, men det heter ju Altered Carbon. Altered Carbon, det är ju med hans svenska, är det Joel Kinnaman som gör den?
Ja, kanske. Jag har inte sett faktiskt. Är det en serie eller en film?
Det är en serie, och den är väl, det är 3 säsonger nu tror jag, och så byter de ju, eller om det är 2 säsonger. Det handlar ju om att han är ju i och för sig någon form av polis kan man säga, som ska klara upp ett mord.
Okej.
Och det hela handlar ju om att det är långt i framtiden, och du har en disk i nacken. Så du kan ju, disken, det är du. Men sen så när din kropp då blir gammal, då byter du till en ny kropp som är, ja, men någon form av robotiserad, så här, så att du kan ju leva i hur länge du vill i princip då. Och så handlar det om den här disken då hela tiden, att du kan ladda upp ditt medvetande. Och ni hör ju själva, nu blir det mycket sci-fi och
det är bra.
Skitroligt, mycket action och
Altered Carbon, en liten tips utanför boxen. Men jag vet att du har varit på en biljakt också som också ledde till, inte ledde till ett mord, men där ett mord, misstänkt mord i alla fall, var inblandat.
Precis. Ganska nyligen faktiskt.
Och jag tänkte att det ska ni som är Patreons få höra. Och det roliga, Per, är att du hörde av dig till mig på Patreon.
Faktiskt, det blev ju så.
Så det är premiär för att någon hör av sig på Patreon.
Eller rättare sagt, du hörde av dig och tackade för att jag blev Patreon.
Jo, det
gjorde
jag.
Och då skrev jag tillbaka, och sen så blev det till ett möte faktiskt. Så jätteroligt.
Övrigt är det ju väldigt lätt att bli Patreon om du vill stötta Snutsnack. Patreon.com/snutsnack. Men tack så jättemycket, Perry, för den här historien på din aspirant. Väldigt intressant.
Ja, men tack själv.
Tack så jättemycket. Stort tack. Det här avsnittet av Snutsnack är slut. Men det kommer givetvis ett nytt i nästa vecka. Glöm inte att bli Patreon. Det gör du genom att gå in på patreon.com/snutsnack. Då kan du ta del av ytterligare en historia av Perry, och vi pratar vidare lite avslappnat om lite allt möjligt. Ha det fint, vi hörs nästa vecka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.